välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Bibeltimman, det är programmet där du får lyssna till bibelförklaring enligt Matteus. Och det är Håkan Sundliden som håller detta. Jag är producent och tekniker för programmet. Och vi har kommit till del 14 i bibelförklaringarna från Värnamo kyrka.
Välkomna hit till Andreas kapellet denna tisdag kväll. Vi ska fortsätta i Matteus evangeliets femte kapitel idag, men låt oss börja med att be. Herre, tack för att du själv är den som vakar över ditt ord och som verkar genom ditt ord. Som utbreder riket och ditt eget herravälde genom ditt ord och genom din ande. Vi ber att din heliga ande som är utgjuten över oss ska göra ordet klart och tydligt för oss, att vi kan se och förstå vem du är och vad som är din vilja. Herre, låt den evangeliska ande som du förmedlar till oss vara verksam i våra hjärtan. Herre, gör oss levande och varma. Herre, fyll oss med din heliga ande och din kärlek, så att vi på en gång kan vara trofasta mot ditt ord och barmhärtiga i våra hjärtan. Herre, nu ber vi att du är med oss den här stunden och att du hjälper oss att förstå ditt ord. Amen. Ja, det kan vara rätt att be på det sättet, därför att bergspredikan är inte helt enkel. Den avspeglar ju en helt annan kultur, en helt annan miljö, en helt annan tidsanda än den som vi lever i. Och vi behöver alltså anstränga oss för att förstå hur man tänkte på den tiden. Och sen plocka fram de principer som är av Gud. Alltså de gudomliga principerna, de är ju de samma oavsett tiden eller vilken kultur vi lever i. Så är Guds vilja oföränderlig. Men som sagt, det gäller att inte bara förstå utan också kunna tillämpa det på ett riktigt sätt. Och just här i bergspredikan, där Jesus ger sin första undervisning, sin proklamation utav himmelriket, och där han särskilt talar om förhållandet till lagen som vi har sett, så ger han här i det femte kapitlet ett antal exempel på hur man å ena sidan håller sig helt och fullt till lagen. Med helt och fullt menar jag verkligen helt och fullt. För det där med att man ska göra om Guds ord, eller sänka ribban, eller ta bort trösklarna och gräva bort stötestenar, det är vår tids anda så att säga. Så tänkte ju inte Jesus, utan han hade en helt annan lösning på svårigheterna. Nämligen den försoningsdöd och uppståndelse som han själv skulle gå igenom. Så vi ska göra på samma sätt, att vi ska inte göra om Guds ord eller ge efter för tidsandan, utan vi ska försöka läsa det som det står, men så ska vi ännu mer då försöka förstå hur det här ska kunna tillämpas i vår tid. Och i den andra delen av Matteus evangeliets femte kapitel, där ger Jesus 6 stycken olika exempel på hur man tolkar lagen strikt, hur man deltar i den här diskussionen. Och samtidigt så visar han vägar ut ur det dilemma som uppstår när man läser bokstavligt. Det första exemplet, det har vi ju klarat av. Det handlar om mod och vrede. Och framförallt då om hur det inte stannar vid den yttre gärningen. Utan att ondskan och vreden och till och med modet är någonting som utgår ifrån hjärtat. Och det är där som Jesus ser problemet. Och så vänder han på problemet och säger att istället för att vara rädda och ängsliga för att ni är onda och hårda i era hjärtan, så se nu till att arbeta på att leva i försoningen med din medbroder. Sen så det andra exemplet handlar om äktenskap, och det tredje om skilsmässa. Jag nämner dem tillsammans för de hör ju ihop. Och det talade vi om förra gången, och där kan jag nog inte backa så mycket, utan jag får hänvisa till förra tisdagen. Kanske bara säga det då, att Jesus, han går tillbaka till själva skapelsordningen också när det gäller äktenskapet. Vi kan se till exempel i första Moseboks andra kapitel, vers 24. Ja, vi skulle kunna ta ifrån vers 22, det är när mannen blir man och kvinnan blir kvinna. Då står det att Herren Gud formade en kvinna av revbenet, det är alltså vers 22, som han tagit av mannen, det står det visserligen där, men det är människan. För det finns ju inte man och kvinna från början. Möjligtvis skulle man kunna tala om den manliga människan, men för att vi ska förstå det som det beskrivs här, så är det människan som finns från början. Och sen så söver han människan. Människa heter Adam på hebreiska. Så tar han då det här revbenet och formar en kvinna. Och när det blir en kvinna, eller maninna som det heter på hebreiska, då blir ju kvinnan kvinna och då blir också mannen man. Och så för han kvinnan fram till mannen, och i vers 23 mannen säger: denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, eller maninna som det stod i den gamla översättningen. Ty av man har hon tagits. Och det är ju en poetisk vers, va? Men det är format på ett sådant sätt så att man ser hur de har kommit ur samma urmänniska, och de hör också ihop och de ska komma tillsammans. Och det är det vi skulle läsa om i vers 24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Och den här skapelseberättelsen, den följer med in i Jesu undervisning. Ni kan se i Matteus evangeliets 19 kapitel, där Jesus citerar ifrån det som jag läste nu. Vi läser då ifrån vers 3. Några fariseer kom fram till Jesus och ville snärja honom och sa: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Och sa: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt. Och jag stannar där, även om det finns en fortsättning. Och konstaterar alltså att Jesu grundförståelse och hans undervisning, det är att man och kvinna förenas i äktenskapet och blir till ett kött. Och det här är någonting som Gud åstadkommer. Det är Gud som fogar dem samman. Sedan så arbetar man i äktenskapet på den här endräkten, och det är alltså giltigt så att säga inför Gud. Och ni vet att i den romersk-katolska kyrkan så betraktas ju det här som ett sakrament. Och det är ju inte för inte. Vi talar inte om det som ett sakrament, men vi har ändå ett vigselritual som kan liknas vid en sakramental handling, även om vi inte kallar det för sakrament. Jag tror inte att jag fördjupar mig i det just nu. Och då, när man läser Guds ord, så har man alltså sett då att det här äktenskapet är till stöd, den skiljer oss åt. Det finns egentligen tre stycken följder utav den här grundsynen. Och det första är att om det är otukt, som det står på något ställe, och det talade vi om förra gången, då skall äktenskapet upplösas. Men vi konstaterar då också att otukt, det betyder giftermål i förbjudna led. När det i apostlagärningarna talas om otukt, i apostlagärningarna 15:20 och 15:29, så går det tillbaka till tredje Mosebok kapitel 17 och 18, där det talas om de här förbjudna leden. Och Paulus tar ju upp det här för övrigt på ett ställe. Ni kan kanske slå upp det också, i första Korintierbrevets 5 kapitel, i vers 1. där han påpekar då hur man i Korint levde i otukt, och han definierar det då också. Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Så det fanns alltså äktenskap i förbjudna led, som det heter. Och de äktenskapen skulle underkännas. Det finns något liknande, kan man säga, i allmänkyrklig praxis. Därför att det här med äktenskap kan ju kanske se lite olika ut i olika kulturer och olika tider. Men man brukar definiera det i en allmänkyrklig miljö som så att det är tre stycken ingredienser, eller tre stycken förutsättningar för att ett äktenskap ska vara ett äktenskap. Och det första är att ett äktenskap ska vara ingånget frivilligt. Och det kan tyckas som att det är en självklarhet, och det är det tyvärr inte. Jag har till och med haft en kollega en gång i tiden som frågade brudparet, tager du, eller bruden, tager du denna en till din äkta man att älska honom i nöd och lust? Varvid bruden svarade nej. Ni kan ju tänka er förstämningen i kyrkan. Och jag har tänkt på det också, om man skulle hamna i någon liknande situation, vad skulle man göra? Men han klarade ut det där fint. Han sa då, han upprepade frågan, tager du denna en till din äkta man att älska honom i nöd och lust? Då sa han för andra gången nej. Och då gjorde prästen som så att han föreslår att nu tar vi upp och sjunger den och den salmen. Och så började han spela orgen och fick bläddra upp i salmböckerna och började sjunga salm, och prästen gick ut i sakristian. Så fick de reda ut resten själva. Och så ska man ju göra naturligtvis. Vi fick förresten ett papper i veckan nu ifrån, om det var från justitiedepartementet. Det har kommit nya regler för hindersprövning. Och förmodligen hänger det väl ihop med att man i andra kulturer faktiskt gifter bort sina barn. Och det gör man också innan de är myndiga. Så att där ändras reglerna. Detta är nu från 1 juni tror jag det var förbjudet i Sverige. Och de hindersprövningar som redan är gjorda, och de vixlar som vi redan har skrivit in, där någon är 17 år eller har den typen av bakgrund, de vixlarna får vi inte förrätta. Utan vi ska annullera dem och vi ska be att få en ny hindersprövning. Så visst kan det vara aktuellt fortfarande. Men för 2 år sedan var det möjligt, och den här sommaren är det inte möjligt. Så ni ser att saker och ting kan ändra sig. Men den allmänkyrkliga praxisen är att ett äktenskap ska vara ingånget frivilligt. Det andra som hör till, det är att det ska vara officiellt erkänt. Alltså det ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som råder i det här landet. Det ska vara en offentlighet inför Gud och denna församling. Alltså det ska erkännas i samhället som ett äktenskap, för att vara ett riktigt äktenskap. Det tredje är då det sexuella samlivet, som också hör hemma i äktenskapet. Det är de tre ingredienserna som gör att ett äktenskap är ett äktenskap. Och i den romersk-katolska kyrkan, där har man ju alltid arbetat emot, eller strävat mot så att säga, det här med skilsmässor. Men det har samtidigt funnits någon gång ibland, och då har man lyckats få till det så att någon av de här tre punkterna då har underkänts i efterhand. Till exempel om det sexuella samlivet aldrig har funnits där. Då har man kunnat förklara i efterhand att då är inte det här äktenskapet ett äktenskap. Och kan alltså upphävas. Så en viss flexibilitet finns det där. Inte bara i 1 Korintierbrevets 5:e kapitel och den judiska lagen, utan också i vår tid. Nu ska ju det här äktenskapsbalken skrivas om igen, men det tror jag vi lämnar där hem tills vidare. Det jag ville ha sagt, det är att ett skilsmässa kan äga rum under vissa omständigheter, och det får vissa konsekvenser. Det första är alltså, om det är otukt så ska äktenskapet upplösas. Det andra är att döden upplöser ett äktenskap. Och det har du i första Korintierbrevet. En vers som pekar på det. Kapitel 7. Vers 39. En hustru är bunden, och en man också för den delen, så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Där finns dock ett förbehåll, bara det sker i Herren. Alltså det ska ske i tron. Och kanske helst också med en kristen då, om jag får uttrycka det så. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Ja, det kan man kanske diskutera då, ja. Så där har du möjlighet till omgifte, så att säga. Om du tittar också i samma kapitel, och det tredje som jag tänkte på, vad som kan hända när man skiljer sig. Första Korinthierbrevet 7:11. Eller vi får ta vers 10. En hustru får inte skilja sig från sin man. Det är ju grundregeln. Skiljer hon sig skall hon förbli ogift. Eller försona sig med sin man. Och så står det också, en man får inte överge sin hustru. Så det där gäller åt båda hållen. Det var ju som så, det berättade jag förra gången, och vi ska inte uppta för mycket tid till det här nu, men jag berättade förra gången att det står i lagen att om en kvinnan beter sig oanständigt så skulle det kunna bli skilsmässa. Och det här tolkades ju då väldigt olika vad det betydde. Och jag visade att det fanns rabbiner som menar att om kvinnan bränner vid maten på spisen så kan det vara tillräckligt skäl. Och en annan gick på samma linje, som tyckte att om en man finner en annan kvinna som är vackrare och skönare än hans egen hustru, så kan det också vara tillräckligt för skilsmässobrev. Det här är ju inte någonting som Jesus ställer upp på. Precis som man på den tiden, och kanske vi är i den tiden också, vår tid liknar ju nästan den tiden, där man kan förskjuta en kvinna av nästan vilket skäl som helst. I den tiden när man kan göra det, så säger Jesus, nej, det går inte. Det går inte. Så kan inte göra. Och det är den hållningen som också vi ska ha. Det finns en kyrkofader som heter Chrysostomos, som levde 344 till 407 efter Kristus. Och han har i en av sina predikningar kombinerat saligprisningarna, som vi har talat om tidigare, och de här tankarna med äktenskapet. Och nu är det här på engelska, men jag får väl läsa det på engelska, och så ska jag göra en fri översättning sen. For he that is meek and a peacemaker and poor in spirit and merciful, how shall he cast out his wife? He that is used to reconcile others, how shall he be at variance with her who is his own? Alltså, det här gäller ju särskilt kristna människor. Den som är ödmjuk, den som vill stifta frid, den som är fattig i anden, den som är barmhärtig, hur ska den personen kunna kasta ut sin hustru? Den som är satt till att leva i försoning med andra människor, hur ska han kunna leva i oförsonlighet med den som är hans egen? Jag tyckte det var ett fint citat, värt att citera här. Och därmed så tror jag att vi får lämna just detta med skilsmässan och gå över till nästa exempel, som inte är lättare. Det handlar om att svära eder. Jag säger att det är inte lättare, därför att det är ju så främmande för oss att tänka på det sättet som de tänkte vid den här tiden. Vi kan läsa de där verserna 33-37 till en början. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt. Och du ska hålla din ed inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, Det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Det här är inte några direkta citat, utan snarast en parafrasering. Vi kan väl slå upp i Andra Moseboks 20 kapitel så vi får bakgrunden. Där är det de 10 budorden, och där i Andra Mosebok 20 kapitel 20 vers 7, där har vi då det andra budet. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och så läser vi tredje Mosebok kapitel 19. Vers 12. Där det står: ni skall inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Så det talas ju om att svära eder här. Men annars skulle man inte tala om att man kan missbruka det. Kan man missbruka det, så kan man ju också bruka det. Och om du tittar i femte Mosebok slutligen, kapitel 6. Vers 13. Så står det så här: Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Likaså kapitel 10, det är bara 2 blad framåt, så vi kan ta det också. Kapitel 10, vers 20. Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Det hör ju då också till saken att de här orden inte bara kunde man bruka eller missbruka, utan det utvecklades. Som mycket annat då som var givet i Moseböckerna utvecklades. Det var muntliga traditioner, det var tolkningar, det var tillämpningar och predikningar, precis som i vår tid. Och det här svällde. Så att vid den tiden när Jesus uppträdde, eller låt säga ett par hundra år innan Jesus uppträdde, så växte det här med att svära eder och att hålla eder, det växte ut och blev omgärdat med en mängd restriktioner om hur det skulle gå till. Och för att ni riktigt ska se det, så titta i Matteus evangeliets 23 kapitel. Som ni märker så tar vi ibland kapitel 19 och kapitel 23 bitar och så, men det betyder också att vi kan göra lite snabbare när vi kommer dit. Men där när Jesus går till rätta med fariseerna och de skriftlärde, så säger han i 16 versen: ve er, ni blinda ledare, ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, om någon svär vid altaret betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär, därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger därpå. Och den som svär vid templet, svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen, svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den, och så vidare. Alltså, ni ser hur det här har växt ut. Och det som diskussionerna kommer att handla om man tar sådana som Shammai och Hillel, det var egentligen den här frågeställningen, alltså under vilka omständigheter är det lovligt att bryta en ed? Och så diskuterar man det. Vi har ju samma diskussion idag när vi talar om det finns vita lögner. Och så har vi samma typ av diskussion. Det finns många forskare som menar att Jakobs brev är skrivet innan Matteus evangeliet skrevs, eller åtminstone innan Matteus evangeliet slutredigerades. För det är ju en tes som jag har haft med mig här när vi börjar med Matteus evangeliet, att det har ju kommit till under en längre process, kanske under 10-20 år. Och då skulle Jakobs brev vara tidigare än det som vi läser om i Bergspredikan. Jag säger det här därför att i Jakobs brev kapitel 5, alltså sista kapitlet i Jakob, så berör Jakob just den här saken med att svära eder. Jakob 5:12 står att läsa: "Framförallt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen." Och då kan man konstatera att här finns ju inte något förbud emot att svära eder. Utan det som Jakob säger är att ni ska inte svära eder vid himlen eller vid jorden eller vid templet eller vid gåvan eller vid altaret. För Moseböckerna hade ju sagt att man bara skulle svära vid Guds namn eller vid Gud själv. Men här hade det växt ut att man kunde svära vid en massa olika saker, och då var det mer eller mindre bindande. Jakob säger att vi inte ska svära vid något sånt här altaret eller templet eller jorden eller himlen. Men när vi kommer till Bergspredikan, och då går vi tillbaka dit, då ska vi se vad Jesus säger om det här. Vers 34: "Jag säger er, ni skall inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, där den store konungens stad." Där tar han då tre stycken exempel, och de där exemplen är hämtade från Jesaja 66, där det talas om att om himlen och om jorden, och Saltaren 48 vers 3 om Jerusalem som den store konungens stad. Men sen så kommer förklaringen i vers 36 och 37. Och då sker en förskjutning. Därför då handlar det inte om templet eller gåvan eller att man kan svära vid det ena eller det andra. Utan Jesus säger, ni ska inte svära alls, därför att ni är opålitliga. Ni har inte makt att hålla det ni lovar. Så att han förskjuter det hela. Från hela den här diskussionen, den flyter ut i ett intet. Och istället så för Jesus tillbaka frågan till människan själv och till hennes hjärta. Han säger så här: "Du ska inte svära vid ditt huvud, för du kan ju inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Du kan inte stå för det som du säger." Och skälet till att Jesus säger att vi inte ska svära alls, och jag tror att han inkluderar också detta med att vi inte heller ska svära vid Gud. Det är klart, det kunde man ju då ta den diskussionen. Hur ska han då förhålla sig till Moseböckerna, där det står att man ska svära vid Gud? Och jag tror att Jesus tänker som så att ja, det står visserligen att ni ska svära vid Gud, men lagen gäller ju fram tills dess att den messianska tiden kommer. För den messianska tiden, den är ju fullbordandet utav allting. När den messianska tiden kommer, då behöver ni inte svära alls, därför att då litar vi på varandra. Ni behöver inte ta någonting till intäkt för att backa upp ert tal. Alla eder är helt enkelt överflödiga när den messianska tiden kommer, eftersom alla talar sanning och alla kan man lita på. Och därför så uppfylls det här budet, och det behövs inte längre när vi har blivit kristna. Och det är alltså så vi ska förstå då också, att ett tal ska vara ja, att ja är ja och nej är nej. Alltså vi är fullständigt pålitliga. Vi som har tagit emot den messianska tidsåldern i våra hjärtan, Vi hittar här alltså en tolkningsnyckel, och det har vi talat om tidigare, det är tolkningsnyckeln till hela bergspredikan. Alltså Jesus skärper lagen, men så kommer tolkningsnyckeln. Han ger fullbordandet av lagen till oss. Och därför så behöver vi inte ha lagen längre, för vi har ju han som har fullbordat lagen i våra hjärtan. Och då behövs inte lagen längre, utan då behövs bara hans ande och hans vägledning, och att han får fullborda sitt verk i oss. Men det här är som sagt var en process, för de första kristna, de var ju judar och hade ju en oerhört stark relation till just Moseböckerna. Men man kan se, om man läser från Matteus 23 och via Jakob 5 och till Jesu ord här, en sorts utveckling där det här då försvinner. Inte desto mindre, om ni vill titta i apostlagärningarna, så finns det ju kvar detta med eder. Och det är till och med så att Paulus själv har avlagt ed. Om ni tittar i apostlagärningarna 18:18. Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Aquila, sedan han i Kenkria hade låtit raka sitt huvud. Han hade nämligen avlagt ett löfte. Det talas i fjärde Mosebok, vill jag minnas, om nasirlöften. Alltså man kunde avlägga löften inför Gud, svära en ed vid hans namn. Och som ett tecken så lät man håret växa ända tills det här löftet upphörde. Då fick man rakare. Tydligen så hade Paulus gjort så. Samtidigt så är det ju uppenbart att Paulus levde ju samtidigt som den här utvecklingen från det judiska till friheten ifrån lagen pågick. Så det är en process som pågår ibland de första kristna. Från att vara där de judekristna har det största inflytandet och den största hänsynen, till att den blir fler och fler hedna kristna. Kapitel 21 i Apostlagärningarna så finns det också ett exempel. Det handlar också om nasirlöften. Vers 23. Där handlar det, då har alltså det ägt rum att Paulus kommer till Jerusalem. Och han är ju dömd på förhand, och han kommer få det tufft här när han möter judarna. Vers 21. Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Moses, och säger till dem att de inte ska omskära sina barn. Och det handlar hela Galaterbrevet om. Eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får under alla förhållanden höra att du har kommit. Vad gör vi nu? Följ vårt råd. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att förstå att inget av det som de har hört om dig är sant, utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter den. Det finns ett annat exempel som jag kommer att tänka på nu. Det gäller ju när Paulus plockar till sig Timoteus och ska ha honom som sin efterträdare. Då hör ju till saken att Timoteus var oomskuren. Och för att det här inte skulle bli till onödiga schismer med judarna, så lät Paulus omskära Timoteus. Så det är egentligen samma, det är också det en illustration på den här processen. Hur man kommer ur den judiska tron. Hur man i anden frigör sig från den judiska tron, men man tar stora hänsyn i praktiken. Ända tills man inte längre behöver göra det. Och då blir också undervisningen något annorlunda. Om vi kommer in i slut på de nytestamentliga böcker som är skrivna senare. Men som sagt, tillbaka till bergspredikan. Redan i Jesu undervisning så finns det här radikala. Och den messianska tiden som bryter in med det helt nya. Då har vi nästa avsnitt som handlar om vedergällning, eller som uppfattas att handla om hämnd också. Och då ska vi läsa där från vers 38 till och med 42, för det är det avsnittet som är nästa exempel. Jesus säger: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det här är ju ett citat ifrån Gamla testamentet. Öga för öga och tand för tand. Och det här lagen om vedergällning, som det kallas i litteraturen, den är inte särskilt just för Gamla testamentet, utan det är särskilt för den tiden som det handlar om och för kulturer runt omkring. Till exempel så fanns det en amoriterkonung som hette Hammurapi, och hans texter är bevarade, och de är bevarade från ungefär 2000 före Kristus, och där hittar man samma sorts tänkande. Men vi kan se på det i Moseböckerna, så att vi får den bakgrunden också. Andra Mosebok 21. Från vers 12 så handlar det om personskador. Lagar om personskador står det i överskriften här. Och just i vers 23 står det som Jesus citerar: men om det sker en olycka ska liv ges för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot och så vidare. Jag skulle vilja säga det därför att det här måste vi ha klart för oss. Och det kanske jag misstänker att vi inte har det så utan vidare. Men när vi läser det här i Andra Mosebok 21, och förresten kapitlen efteråt också, så handlar det om juridik. Inte om hämnd. Inte ens om vedergällning. Alltså, du kan inte ha den utgångspunkten som svenskar i allmänhet har när de citerar det här öga för öga, tand för tand. För det uppfattas ju, och det är ju så man tänker också när man citerar det här, att man har rätt att hämnas, göra likadant. Det är inte motivet här. Motivet här är juridik, det är straff alltså. Om du gör si, så ska du straffas så. Men så har vi ju svensk kriminallag också. Om du gör si, så ska du få det straffet. Det är det handlar om här. Det är en helt annan utgångspunkt. Titta också i tredje Mosebok kapitel 24. Vers 19. Om någon tillfogar sin nästa kroppsskada, så ska man göra mot honom som han själv har gjort. Bruten läm för bruten läm, öga för öga, tand för tand. Samma skada som man har vållat en annan ska han själv tillfogas. Och det som är grundtanken här, som jag säger, det är att det är ett straff, att man ska straffa lika tillbaka. Det är grundtanken. Därför att man tänkte som så, och där tror jag de tänker rätt, att det finns en benägenhet i den fallna mänskliga naturen att vilja hämnas. Om någon petar ut mitt öga, då vill jag peta ut båda min vedersakars ögon. Om någon bryter finger på mig, då vill jag bryta tillbaka alla fingrarna på min motståndare. Och Guds ord, lagen, säger att så får ni inte göra. Ni får inte straffa mer än vad ni själva har råkat ut för. Och så regleras det här i de här strafflagarna. Och då märker ni på en gång att det är ett annat tänkande än vad jag tror att människor i vår tid vanligen tänker. Det finns också i fjärde Mosebok, jag tror inte vi slår upp det, 35-31. Jag nämner det därför att jag ser att det inte är utskrivet i kompendiet. Så talas det om att om dödsstraff. Alltså om man dödar någon med uppsåt, så ska man själv få sätta livet till. Och på Jesu tid så fanns det som sagt var olika tolkningar också när det gällde det här med strafflagarna och hur de skulle tillämpas naturligtvis. Och det var på samma sätt med det här som med de andra exemplen. Att det fanns de som var konservativa eller som var hårda i sin bedömning, som ville använda straffskalorna så att säga på ett väldigt bokstavligt sätt, med ytterst lite av barmhärtighet och eftergift. Och så fanns det då liberalerna med Hillel och hans anhängare, som tyckte att man kunde släppa efter både på det ena och på det andra. Och det är mot dem som Jesus polemiserar här. Ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, och så vänder han på det hela på en gång. Han säger att vi ska inte ge tillbaka, vi ska inte bestraffa alls, utan vi ska istället ge våra liv i tjänst. Det är en kristen människa. Det är den messianska tiden vi talar om nu. Nu är det inte längre strafflagar i världen, utan nu är det Guds rike som kommer med kraft. Och i Guds rike så finns inte den här typen av lagar överhuvudtaget. Och det här är ju också vad som blir gällande sen inom kyrkan. För kyrkan ska ju återspegla Guds rike eller himmelriket. Nu tittar i första Korintsebrevet. Finns ett aktuellt exempel, eller ett exempel. Första Korintsebrevets 6:e kapitel. Vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Alltså läs reda ut saker och ting. Men när ni har sådana tvister så sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Och så vidare. Alltså han menar att man ska överhuvudtaget inte, kristna människor ska inte dra varandra inför rätta, utan man ska lösa saker och ting sinsemellan. Och visst kan man ha medlare, för det står det ju om här också. Men man ska hellre än att kräva tillbaka det man har blivit tagen ifrån, så att säga, så ska man efterskänka. Precis som Jesus säger då i bergspredikan. Så det är väl också viktigt att man här liksom har klart för sig att det är skillnad mellan himmelriket och det som sker i den här världen. Och jag är medveten om att vi lever, så att säga, i båda världarna. Och det är därför som jag stryker under bröder emellan. Så gör man upp i godo, så att säga. Det var det. Man kanske ska säga det också att rabbinernas tolkningar och utläggningar av de här bibelställena som vi nu rör vid, de var ganska så många, och de kunde se lite olika ut och var olika stränga eller olika barmhärtiga. Men vi ska ha klart för oss att Jesus och Matteus, de försökte inte komma med ytterligare tolkningar, utan de inför någonting helt nytt, den messianska tidsåldern. Därför så är de visserligen inblandade här i de här diskussionerna, men ändå inte. Därför att deras lösning är så pass radikal så att den förmedlar en helt annan aura, vill jag på säga, en helt annan ande. Rabbinerna kommer sen att skriva ner det här som ni hörde om för ett antal veckor sedan i samlingar som kommer kallas för Talmud. Och de var ju ytterst utförliga och väldigt konkreta. Precis som man skulle göra i olika situationer. Och allt var ju skrivet för att hjälpa människor. Men effekten var ju att det blev svårt för människor. Och så är det ju. Ju fler lagar och förordningar, desto svårare är det att hålla det. Så det som skulle enligt rabbinsk synvinkel vara till hjälp för människor, det blev inte till hjälp. Och det hade sannoliken inte blivit någon hjälp ifall Jesus hade spett på alla de här tolkningarna. Men det gör han inte. Han har en helt annan lösning. Det här som räknas upp här nu då i vers 40 och 41 och 42, det ska vi alltså förstå utifrån himmelrikets aspekt. Om någon tvingade att gå en mil, för det var vad romerska soldater kunde göra. Romarna kunde som ockupationsmakt kräva att de ockuperade kunde utföra tjänster, alltså upp till en mil, men inte mer. Jesus säger, är någon som tvingar till det, så gå 2 mil. Bjud på det. Jag har här en liten utvidgning som jag tror jag ska försöka hinna med, som handlar om försoningen. Därför att när vi talade om det här lagen om vedergällning, eller vi fick gå igenom då att det är en begränsning utav strafflagarna och att man skulle ge lika för lika, så handlar det ju om försoning. Och försoning är ett tungt teologiskt begrepp, både i gamla och i nya testamentet. Försoning heter på grekiska katalassein. Och det ordet förekommer, vi har haft det en gång tidigare, nämligen i 5 kapitlet vers 24. Alltså i det första exemplet, där med mord och vrede. Om du kommer på då att du har något otalt med din broder, så kommer det i vers 24. Så lämna din gåva framför allt att du går först och försona dig med din broder. Det är det viktiga. Och sen kan du komma och bära fram din gåva. Försoning. Och då är det, då vill jag att vi ska ha en gemensam bild på vad försoning är. Och vi kan inte göra något djupt studium utav det, men vi kan säga något i alla fall så att vi får en samsyn. Och då är det som så att Gud skapade människan till sin avbild. Och det är Guds vilja att vi ska vara hans avbilder, att vi ska vara fullkomliga. Ni ser också att i Matteus evangeliets 5 kapitel så slutar det med de orden. Jesus säger, var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är vad Jesus vill. Ni ska vara fullkomliga. Emellertid så läser vi då om Adam och Eva och syndafallsberättelsen. Och vi förstår också att Adam försätter hela mänskligheten, sina egna barn och barnbarn och hela mänskligheten i skuld i förhållande till Gud. Och eftersom man inte har levt som fullkomlig i gemenskapen med Gud, utan denna enorma gåva att kunna leva i fullkomlig gemenskap med Gud, den har människan föraktat. Hon har vänt sig bort ifrån Gud. Hon går sina egna vägar. Den skulden är oändlig. Skulden är oändlig. Den kan människan inte reparera. Här måste till försoning i ordets djupaste mening. Du kan se i Romarbrevet 5 där Paulus talar om de här sakerna. Det finns ett par versar som kan vara som nyckelversar. Romarbrevet 5, vers 12, där skriver Paulus: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Så döden är så att säga lösningen. Vi producerar synder. Vi är syndare. Det är därför som vi syndar. Vi producerar synder. Och det enda som kan få ett slut på detta elände, det är döden. Därför den som är död syndar inte längre. Så döden är försoningsmedlet. Det är där allting ställs till rätta igen. Nu var det så att när Gud gav Toran till det judiska folket, så var det ju två krav, kan man säga. Det ena kravet som står fast, för Gud har inte ändrat sin vilja att vi ska vara fullkomliga. Så det första kravet är att vi ska vara fullkomliga. Ni ska vara heliga så som jag är helig. Och då kan vi säga, ja men det är omöjligt. Icke desto mindre är det så. Det andra kravet, som är ett rättfärdighetskrav, det handlar om att den som syndar ska bestraffas. Och därför så talas det om olika strafflagar i Moseböckerna. Och det talas också om döden som det yttersta straffet, som själva återställelsen utav det ursprungliga. Båda de här två kraven riktas också till Jesus. För det som händer när ingen människa kan försona sig själv med Gud, det som är omöjligt för oss människor, det är det som Gud gör. Och Gud gör det genom att Gud själv blir människa. Gud blir människa i Jesus Kristus. Ordet blev kött. Ordet blev människa. Han kommer över på vår sida. Han blir en av oss. En mänsklighet, en jättestor mänsklighet. Mitt i denna mänsklighet som består av syndare, så finns det en människa som inte är syndare. Jesus Kristus. Men han är på vår sida. Han är vår representant. Han är, som Paulus säger, den sista Adam. Precis som den första Adam representerar alla människor, så representerar Jesus Kristus, den sista Adam, den sista av alla människor. Han sammanfattar hela mänskligheten i sig. Och som denna människornas representant, så uppfyller han lagen på punkt efter punkt. På punkt efter punkt. Och därför så skulle han egentligen inte behöva straffas. För han har ingen synd gjort. Och ändå, det andra kravet, för det hade ju lagen som krav, eller Gud hade som krav, att den som syndar ska bestraffas. Så går Jesus in också under det kravet, för att uppfylla all rättfärdighet. Han inte bara uppfyller lagen positivt, utan han utlöser också lagens kraft och fördömelse över sig själv, den negativa sidan utav lagen. Och eftersom han är oskyldig, så blir detta till en fullkomlig försoning. Jesus Kristus är den som inte bara bär fram offret till Gud, utan han är också den. Ja, han är på en och samma gång både offret och den som bär fram offret. Han är inte en överste präst som bär fram ett offer. Han är en överste präst som bär fram sig själv som ett offer. Som ett levande offer inför Gud. Dessutom som ett syndfritt offer. Och det gör därför att försoningen blir total i slutänden. Ni kan se i Romarbrevet 5 igen, vers 10. Där Paulus skriver att vi blev försonade med Gud genom hans sons död. Så försoningen äger rum genom döden. Därför måste Jesus dö på Golgata kors. Det är hans kallelse, hans uppgift, att som den oskyldige dö döden på korset. Och då åstadkoms försoning. Det var alltså Gud själv, kan man säga, som genom Jesus Kristus åstadkom den här försoningen. Genom att själv ge sitt liv och genom att själv dö på korset. Detta gjorde Gud för oss medan vi var hans fiender, står det i samma vers. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Alltså om Gud var på din sida medan du fortfarande var vänd emot honom och var en fiende emot Gud, så var Gud efter dig och ville ta dig, upprätta dig, ta dig till sig. Om han gjorde så med dig medan du var hans fiende, hur mycket mer ska han då inte välsigna dig när du nu har blivit hans försonade barn och hans efterföljare? Tro aldrig att Gud har någonting emot dig. I Jesus Kristus, Romarbrevet 8:1, finns ingen fällande dom. Du kan göra fel, du kan misslyckas, du kan planera och medvetet göra fel. Men så länge ditt hjärta är förenat med Gud genom Jesus Kristus i hans försoning, så kommer Gud inte att hålla någonting emot dig. Jag vet att det står i Romarbrevet 6 och att vi tänker så, jaha, men då kan man ju leva lite som man vill. Bort det, skriver Paulus. Just därför kan du inte leva som du själv vill. Om du är så försonad med Gud och att Gud inte håller någonting emot dig, då borde det vara den allra kraftigaste uppmuntran in i ditt och mitt liv och levande att vara honom till behag. Medvetna om att vi inte alltid är det. Försoningen har ägt rum. Den här försoningen, den var bestämd från begynnelsen, skriver Petrus. 1 Petrus 1:20. Nu rinner tiden iväg, men vi ska se om vi inte kan hinna få ett slut på det här om än något snabbt. 1 Petrus 1:20. Där det talas om detta offerlamm som är Kristus själv i vers 19. Och så står det i vers 20. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Det var bestämt om Jesus Kristus redan innan skapelsen ägde rum, att Gud skulle bli människa i Jesus Kristus, försona världen, den fallna världen, med sig själv. Det är hans uppgift. Och det är det som Matteus inte bara förstår, utan som han också talar om. Vi hinner nog läsa andra Korintherbrevet också. Kapitel 5, där Paulus sätter det här på pränt. Andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 19. Ty Gud var i Kristus och försonade, dog för världen, försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det här menar man ju också var bestämt, inte bara från begynnelsen, utan det här finns i Gamla testamentet. Och allra tydligast kanske i Jesaja 52, vers 13 och följande. Alltså det här om den lidande tjänaren som är som lammet som slaktas för vår skull. Men det finns många, många sådana bibelversar i Gamla testamentet. Men nu så får vi lämna det. Amen.
Ja, det var bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det kan du höra på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson och det var från Värnamo församlingsprogrammet kom. Härefter så kan du lyssna till Radio MF och deras söndagsgudstjänst som kommer alltså direkt efter våran sändning här. Hej då!